Det här föredraget spelades in den 8 november 2025 på Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejdskonferens Vindkraftens roll i energisystemet. En presentation finns på hemsidan umea.naturskyddsföreningen.se där du kan följa med. Den du nu ska få lyssna på är Per-Olof Nilsson från Västerbottens ornitologiska förening. Varsågoda.
Jag pratade med Jack lite innan och sa att han ville ha lite för det. Jag sa jag kanske skulle komma och berätta lite om det kontrollprogram vi har tillsammans med Vattenfall i Fredrika-området där det finns tre stora vindkraftparker. Och det tyckte Jack var spännande. Jag skulle egentligen kunna stå en hel dag och prata om vindkraft, för jag är alltså samordnare för Kungsörnsprojektet i Västerbotten. Det bildades, det ligger inom Västerbottens ornitologiska förening. Vi började 1973 att inventera Kungsörn i Västerbotten och har fortsatt till dess. Jag själv var med lite på 80-talet, men framförallt på 90-talet började jag vara aktiv i det här. Och 96-97 tog jag över, då blev jag pärmbärare som det kallades då i projektet. Det innebar att man hade att organisera upp det hela så att säga. Så vi har fortsatt med det här, och i slutet av och början av 2000-talet börjar vindkraftsplanerna komma. Och jag jobbade ganska mycket då med Länsstyrelsen och Mikael Schneider, och den här som du visade Jack, det här som BirdLife hade gjort, det gjorde Mikael ganska tidigt hur det skulle egentligen gå till när man skulle då inventera innan, om det gick att bygga vindkraft överhuvudtaget. Vi till och med gjorde så att vi satte ut 20 revir som vi ansåg var stopprevir i Västerbotten. Det var sådana här revir som låg bra till, väldigt producerande av ungar och allting, för att tänka att där ska vi inte bygga vindkraft. Vi kanske ska, det finns ett skäl till varför det går bra där så att säga. Men det höll inte Länsstyrelsen riktigt heller, det där stoppreviren. För där var det tanken att där skulle man måste minst 5 kilometer ifrån. Och man skulle från bolagets sida kunna förklara att det kunde inte skada de här kungsörnarna. Och då blir det lite svårare faktiskt för deras sida. Men i alla fall, som ni vet, så vi pratar om avstånd, sa Jack här. Det har ju blivit så att det kom domar, det är det som blir prejudicerande. Och på Kungsörn här uppe är, så anser bolaget 3 kilometer, då får de bygga nästan. Va? Och i söderut är det nog, där kan du ha 5 kilometer. Och i vissa ställen, Jämtland har också ibland 5 kilometer så att säga. Så att det är väldigt olika, men 3 kilometer är som en vedertaget, tycker då konsultfirmerna och bolagen så att säga som ska bygga. Så det är väl där vi är. Men jag ska försöka att hålla mig nu till Fredrika. Men det är lite svårt, det är mycket man skulle vilja berätta om vindkraft och örnar. Men så här ser det ut, alltså tätheten av kungsörn i Sverige. Ni ser ju att de här färgade ytorna, det är framförallt i Norrland som vi har kungsörn. Och det är ju de här nordligaste länen, alltså Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Ångermanland och Dalarna, där själva stammen finns, den stora stammen så att säga. Och det som står där på Västerbotten, det var faktiskt antal ungar per besatta revir. Vi inventerar ju varje år. Alltså alla revir ska inventeras i Kungsörn i hela Sverige egentligen. För det har att göra med rovdjursersättningar och annat för samer så att säga. Det är därför Kungsörnen finns med. Och andra djur. Det räknas som det femte stora rovdjuret nästan. Gotland är det tätaste området vi har i Sverige, och det mest intressanta är att här finns en egen stam som kanske snart blir en ny art. Den tar sig aldrig ut från Gotland heller. Och det fylls på. Det finns 60 revir anser de som bor på Gotland. Och jag vet att man har gjort genetikstudier nu, och det här är inavel alltså. Men det är väldigt intressant. Där skulle behövas göra mycket mer forskning faktiskt på Gotland. Kungsörnen, akvillaörnarna har ju väldigt svårt att gå över vatten. De undviker oftast vatten. De rundar hellre än vad heter det, åker över stora områden. Det tycker man är konstigt. Jag har ansett att kungsörnen var en fjällfågel. Men det här, så här såg det i alla fall ut i Sverige, såg ni i år när de gick igenom hur många revir det var och allting. Så ni ser att det finns ju lite kungsörn. Och det var ett ganska bra kungsörnsår i år. Men det här är Västerbotten då. Då kan man titta på hur det har gått, alltså antal boungar per besatta revir och hur, ja, det är svårt med trän. Man ska inte göra tränlinjer eller något sånt där, för det kan uppfattas lite. Men det finns en liten nedåtgående trän. Och ni ser de här dipparna, va? De följde ju förut lite sork. Alltså den här fyraåriga sorkcykeln som fanns, som är helt borta nästan nu, va? Alltså året efter det hade varit mycket sork, då gick det bra för kungsörnarna också, va? Och det beror ju troligtvis på att då lämnade räven och andra, de lämnade skogstjädern, fick vara i fred. Det vart det mycket tjäder och orre, och det vart det bra byte för örnarna. Så att, ja. Och det där har försvunnit lite, den där fina cykeln som vi hade förut i alla fall. Men om jag går vid, oj, nu ska vi se här, ja. Ja, vad är det för risker och hot då med just vindkraft? Ja, det är ju kollisioner. Och så som Jack var inne på, habitatförluster, alltså minskade jaktmöjligheter. Alltså om det nu är så många så att de undviker parkerna. Ja, men det är ju där de jagade förut. Var ska de jaga då? Någon sa, ja, men man kan ju bygga bon utanför det här där man ska bygga. Och det är ju någonting som jag diskuterar och är livrädd för. Det här har konsultfirmerna börjat ta på sig. Vi kan bygga nya bon 5 kilometer på sidan av. Ja, men då kommer du ju in i nästa revir. Eller kanske du lockar till ett nytt revir här, va, så att säga. Det är livsfarliga saker som man håller på med egentligen. Ja, barriärer. Markbygden med sina 55 verk där. Där har vi en stor barriär för fåglar. Men när konsultbolagen kollar så är det ju egentligen vilka fåglar är det som gäller mest. Ja, det är ju faktiskt kungsörn. I mån havsörn, men det är alltså smålom. En väldigt viktig som de måste inventera jämt alltså. Och tjäderorre, alltså skogshöns. Det är nästan prioarterna när de är här uppe i alla fall när man inventerar. Ja, händer det någonting då? Ja, det händer. Och därför är ju kunskaper väldigt, väldigt viktigt innan man bygger. Ser ni tallen här? Vad är det här för någonting? Och vad sitter där? En kungsörnsunge. Vad håller man på att bygga där? En vindsnurr, va? Hur långt tror du det där är? Det är inte så långt. Har det varit en bra inventering här innan? Nej. Det här är i Malå. Det här var en av de första parkerna som kom upp. Och då fanns det inga regler eller någonting. Vi lyckades flytta ett vark för att det var så närma som 1 kilometer från ett kungsörnsbo. Då lyckades vi ta bort deras toppverk, alltså själva det som skulle ge mest energi lite bakåt, så att kungsörnarna skulle slippa se det där i branten i alla fall. Och de häckade där ett antal år och de finns fortfarande kvar. Vi har inte gått lika bra för dem nu på senare tid. Men det beror kanske inte mest på vindkraftverken, utan det är skoteråkningen. Ungdomar som leker och gräftar i berg. Det är den största orsaken nu till att det störs kungsörnar, ska jag säga. I alla fall i vissa kommuner. Men det dör ju en massa örnar ändå. Nu fick inte jag mer. Vi har försökt från kungsörnsgrupperna i Sverige att faktiskt dokumentera och räkna hur många kungsörnar som dör. Man gjorde det på Näsudden, vet man ganska väl, på Gotland. Där finns det statistik, man har kollat, man har till och med lagt ut byte och se hur länge ligger de kvar, alltså byten, när man då går och kollar. Och det gäller att gå ganska ofta för att se vad heter att det faktiskt ligger. Men det dör ju en hel del ändå. Men det finns väldigt dålig statistik om det här. Och det är klart att en kungsörn är långlivad med ganska få, alltså långsam fortplantning. Så därför är det viktigt att man då har en uppföljning, en lång uppföljning efteråt när man har byggt parker. Och det är det jag ska komma in då på Fredrika och deras parker. Men så här kan det se ut när man hittar. Då är det är bara delar ibland. Av. I Västerbotten har vi inte haft, inte dokumenterat så många. Det finns en del, och framförallt havsörn har gått åt. Vi har haft en i Granberget i Sikeå. Och den här havsörnen, det här var lite märkt. Det här är uppe från Blaiker uppe i Storuman. En stor, stor vindkraftverk. Park där, Skellefteå Kraft och bland annat. Det här skulle aldrig ha uppdagats, för det var så här nämligen att de som jobbade där, de hittade den här örnen, visade sin förman, en kvinna ska sägas också, hon skickade bilden till en ornitolog som sa, ja men det där är en havsörn som har dött. Den där måste ni ju skicka in. Hon gick tillbaks till arbetarna där på, han, de sa så här, nej vi har inte haft någon örn. Jo, men ni har ju visat bilden. Nej, det var en korp, sa de. Jag ringde Skellefteå Kraft och sa, den här örnen ska fram. Det tog kanske några dagar så kom den här örnen fram. Och då förklarade de så att de var rädda att skulle man hitta mer örnar skulle de bli av med sina jobb. Det är alltså svaret som de sa, de här. Men hon stod på sig och det ska en stor eloge för hon att hon gjorde så här faktiskt. Men jag tror att vi har många mer örnar som aldrig rapporteras in faktiskt. I Jämtland har man haft, nej i Ångermanland har man haft nu, eller Västernorrland ska jag väl säga, flera örnar. I en vindkraftpark har det nu varit 3 stycken örnar som har dött. Och ofta är det då också väldigt gamla. Det ser man på skärten här att de är bandade ända. Det här är gamla örnar, kungsörnar som har dött. Så det är 3 stycken på kort tid som har dött i en park där. Och ja. Och det är ju då etablerade örnar som då häckar inom park bredvid där och häller in och bo ganska bredvid. Så det kan ju påverka ett tag. Men då kommer vi då till kontrollprogrammet i Fredrika. Det finns 3 stora parker kan man säga. Storortliden, det var ju den vi började jobba. Den var faktiskt i drift redan 2010. Det var ett annat bolag som byggde. Det var, vi visste om var örnarna var, fanns där. Vi visste om att de jagade uppe på Storortliden. Men ändå så fick de bygga det här. Och närmsta örnbon var ju då 3 kilometer redan då från närmsta verk så att säga. Men och vi fick till och med då SLU att ingå i det här och vindval. Så vi har faktiskt haft sändare på en del av de här äldre örnarna här för att se hur rör de sig i de här parkerna. Undviker de faktiskt parkerna eller hur gör de? Va? Sen kom då Blakliden 2. Det är nummer 2 där kom i, till och den vart ju klar lite senare nu ganska 22. Och det är ett ganska stort, vad är det, 8, ja, så sammanlagt är det 84, men det är 50 verk i Blakliden. Och så sen kom då nummer 3. Det är Fäboberget. Det räknas som tillsammans där. Där är det också då. Så tillsammans är det 84 verk i de här 2:an och 3:an som kom. Och Vargträsk är en fjärde park som de har inte byggt, den har varit lite motstånd och 23 har de fått tillstånd men de har inte velat bygga utan de ska ta ett nytt beslut och stå att 24 skulle de ta det men jag har inte hört något mer om de kommer att byggas. Så att det är ganska mycket vindkraft i ett område där det ser ut så här med örnrevir. Då kanske ni förstår att man är lite orolig. Det här är kärnan av där vi började 1973 och inventera kungsörn i Västerbotten. Man trodde ju att kungsörnen var en fjällfågel men man började upptäcka att den fanns ju i skogslandet. Så att revir E längst upp i hörnet där, det är en av de första. På 80-talet så dygnet runt bevakar man det reviret vid en häckning. man hade hört att tyskarna skulle komma och ta Ungern. Så de tältade där, folk alltså. Och bodde och bytte av varann och sådär. Det tragiska var att ungen försvann och ingen vet hur, så att säga. Så att, jag vet inte. Men det här är i alla fall kärnområdet. När vi började, då hade vi så här stora ringar, förstår ni. Det var 3-4 revir här. De var jättestora. Örnreviren var. Och ni ser att i den här nu kontrollprogrammet så ingår det 21 revir. 19, det är väl 17 som vi vet klarar att ha boplatser. De här är lite tveksamma. Vi vet att de finns, de spelflyger, men vi har förbaskem inte hittat boplatserna där. M och P, de ligger precis just utanför, men vi har tagit med dem ändå som lite referensrevir, att de två reviren. Cirklarna är ungefär 4,5 kilometer radien, tror jag, på dem, så att säga, så att ni vet. Storotliden, det som jag sa, det är ettan där, den här röda, det är vindkraftparkerna. Framförallt så är det väl, vi börjar alltså 2021 med den här, och tanken är då att kolla upp hur går det för de här örnarna, ser vi någon skillnad, händer det någonting? Ja, det vi kan se som vi har märkt, va, det är ju att i en frisk kungsörnstam, då är det adulta örnar som, vad heter det, häckar. För oss har det börjat bli mer och mer att någon i paret är subadult. Alltså de är inte riktigt gamla. De kanske är 3-6-7 år. Och det kan man se på dräkten, så att säga. Då. Så att vi har en väldigt, alltså det byts av hela tiden. Och troligtvis säger vi, det byts av och kommer nya örnar hela tiden i reviret. Men det kan vi inte bevisa riktigt. Så därför har vi i det här kontrollprogrammet fått med SLU också. Så vi har börjat med DNA-studier i det här. Då vi då kanske lättare kan säga att när jag då tar prover på ungarna här varje år, så kan jag se om det är samma föräldrar. Så att det har vi börjat med i de här, kring de här parkerna då. Då kan man fråga, går det bra då här? Ja, det här är lite svår karta att se. Som jag sa, 21 började vi, och det här är reviren och deras namn, och det här är var de låg, va. Och så, vad heter det, kan man då titta på hur antal ungar till exempel, hur har det gått i det här området? Ja, 21 revir och det föddes 8 ungar i år. Då förstår ni, det är inte så att det går jättebra för kungsörnar. Som alla tror att, ja men 21 revir, det borde ju vara 20 ungar minst varje år eller något sånt där, va. Som bäst fina år har vi varit uppe i 17 ungar. Talet blir ju lite annorlunda också. Alltså att det går ju lite sämre för de här i den här området än på andra ställen, va. Och här är avstånden då från varje revir till närmsta verk ungefär. Men från ungefär boet till närmsta verk. Så det ser, de ligger där kring mellan 3 kilometer och upp till 2 mil ungefär. Va. Så det här ska bli väldigt spännande att få följa och se. Det jag har kunnat konstatera, men det är ju lite grann sådana här vad jag märker själv och ser, det är ju det att de här två reviren som ligger närmast de här två parkerna som ligger här uppe, alltså O och T, de får ungar. T har helt slutat nästan att fungera, det här är inte så bra, nämligen. Där vet vi inte om de har flyttat längre bort, för i år upptäckte vi dem inte faktiskt. Men O, de producerar ungar. Och där har vi också sett att ungarna dör. Ett år så kom vi dit. Vi hade två ungar. Vi vet att det var två ungar. Det hade vi sett. Vi skulle dit och ringmärka. Och då var de ganska stora ungarna. De var mellan uppåt 30 dagar gamla. Då satt ena ungen och åt på den andra. Det kan göra. De har ju ofta syskonmor och så här. Men det är oftast matbrist också som tyder på. Och nästa år när vi kom dit, då hängde den här ungen som var ringmärkt så att säga, den var död och hängde under boet. Vi har flera här, lite fler sådana här, lite för mycket dödlighet där man tycker att de ungarna har varit pass, så pass stora så att de borde ha klarat sig faktiskt. De dör ju oftast kanske när de är kring, ja, när de är dunungar så att säga. Det är regn och väder och annat som slår ut dem. Men där har vi ett, bara en liten synlig så här grej. Men vad gör vi då i det här kontrollprogrammet mer då? Ja, vi har börjat då med DNA-studier. Och då kan man då ta blodprov. Vi kan ibland hitta, ibland behöver man inte rycka någon fjäder för att få blodprov eller något sånt där, utan de är så knottangripna så att man kan hitta blod ändå på dem. Och det behövs inte många droppar på ett sånt här papper för att göra analysen. Men i år kom jag på också att vi kan faktiskt topsa dem som man gör på människor. Då slipper vi hålla på med blod och ryckan och fjädrar eller någonting. Så ungarna har vi svappat i kinderna i år. Och det har nästan precis samma resultat som en fjäder kan det ge. Men också samlar vi då fjädrar runt bona. Honorna till exempel, de ruggar ju när de vad heter det, har ungar. För då ska inte de flyga så mycket, så då byter de fjädrar och passar på. Så att då kan vi också få studier på det. Och därför har vi som har hållit på, vi måste också gå en sån här kurs, en djuretisk kurs. För annars får man inte hjälpa universitet. Det är bara universitet som också får göra de här studierna. Och om vi ska hjälpa till så måste vi ha gått den här kursen, en djuretisk kurs, för att få göra det här. Så att det här är ju jättespännande, och ja, vi har börjat få resultat och jag snöar helt in i det här nästan på sätt. Men det här är alltså vad vi hittade. Här var ett revir som inte heller ligger så långt från. Jättefantastiskt. Det var 3 ungar i boet när vi såg dem första gången. När vi kom dit andra gången så har de börjat äta på den tredje ungen där så att säga. När jag efterkontrollera senare så låg den till av de här 3 ungarna död i boet. Så att, ja, vi kan inte säga, men ungar som har börjat bli så stora som 50 dagar brukar klara sig. Men det händer lite kanske för mycket just det här. Men det är ändå det här DNA-studiet som kan ge, vad är det som kan hända? Honan, hon är ju vid boet, hon är inte så mycket ute och jagar, utan det är hannarna som jagar. Först mycket att leverera mat. Och det är de jag är rädd att det är. Är det de som dör i de här vindkraftparkerna? Och sitter honan där och väntar, vad händer då? Vi har ett väldigt sån här exempel i år faktiskt. Jag har inte tagit med det. Men vi har en park i Skellefteå, Blåbärsliden, Ljusvattnet, om ni vet var det ligger någonstans. I alla fall Burträsk kan jag säga. Ett revir där några inventerare har varit, och de har blivit lite misstrodda för de har sett unge i boet. Och sen när ringmärkan kom, nej, det fanns ingen unge där. Så år så tog en av de killarna och satte dit en kamera. Och det hör till saken, det finns en vindkraftverk i närheten. Det sägs att de har hittats döda kungsörnar. Det säger att de har skickat in den till polisen. Den finns inte. Den här örnen finns inte. Det är ingen som, den är bara borta. Och det här har hänt på flera ställen. Alltså. De bara försvinner, de här vindkraftsörnarna. Så att de satte upp en kamera. Och vad hände efter ett tag? Jo, honan var där och matades troligtvis vungen. Så försvann han. Han var där 12:00. Sen på eftermiddagen, då ser vi en annan fågel på bild. En havsörn. Sitter i topp, just ovanför boet. Sen nästa bild, då ser man hur havsörnen har ungen i klona och far iväg med den. Och det är alltså en predation. Alltså, var det honan? Ingen som angriper eller något. Har det hänt handen? Är hon ute och jagar? Eller varför skyddar hon? Det här är alltså en liten, en ganska vit dununge. Varför är inte hon där? Sen är det ju ännu märkligare med hela historien. Det är ju det att på hösten sen i augusti, då far de dit igen och då ser de en flygande kungsörn ungefär 3 kilometer därifrån. Så frågan är ju, rövade havsörnen bort ungen och födde upp den. Tappade den. Och det här har hänt alltså. I havsörnsbon så har de tagit till exempel ormvråksungar och fött upp dem. Men i alla fall, ni förstår, det händer såna här saker som vi inte riktigt vet om. Men det här är ju lite grann vad vi har, men vi har väldigt dåligt med såna här resultat om är det här påverkan. Så att vi hoppas ju på DNA-studierna då. Och framförallt är ju det här området som är väldigt intressant. Och där har vi nu bara i dagarna fått massor med information. Jag tycker det är så spännande. Den här har haft några av de här örnarna har haft sändare på sig för just att titta hur det förhåller till Storortlidens vindkraftpark. 2014 fångar man in en hona som vi tror att det var en ganska ny hona här. Och vi visste att hon var ringmärkt, så hon var född i Västernorrland, inte så långt från Stockholmsgatorna där nere. Och hon häckade där. Hon fick en unge som också fångades in och fick sända det där 2014. Och på DNA kan vi se, för det togs blodprover på båda, att det är hennes unge. DNA-studierna som vi har fått nu på senare visar att hon är kvar. Hon är alltså 20 år gammal. En 21K-örn som vi kallar det alltså. Så hon finns kvar i området. Men vi har inte fått en fram DNA. Är det olika hannar hela tiden nu då? Och så häckar de inte varje år. Så det är ju det jag vill se nu. De har häckat alltså 25 och 24 och 19. Är det olika hannar som har kommit till då? Eller är det samma hannar? Och mest fantastiskt är att hon föddes ju i ett bo där det blev två ungar. Och vi har fått en matchning på en annan örn i Vindens kommun 2018 som troligtvis är hennes syster. Så DNA alltså, det är, förstår ni, man kan verkligen snurra in i det här. Men det vi vill veta är ju egentligen, ser vi en dödlighet på kungsörns, alltså på vuxna kungsörnar? För man hittar inte dem. Det är ingen som går och letar längre, va? Ja. Och då säger man så här, ja men kungsörnar, de undviker ju parkerna, och det sa Vattenfall och PO. De kommer inte att vara inne i de här parkerna. Nähä, sa jag, men jag följer varje dag satellitsändaren, och det ser ut så här. Ser ni vägarna här? Det är alltså vindkraftparken. Och de här lite större, det är alltså där vindkraftverken står, där de här vita. Ser ni att det är som lite gröna fläckar med massor med, det är kluster där de har varit väldigt ofta. Vet ni vad Vattenfall sa? Ja, men det är nog i luften. Nej, men så, nu får det sluta. Ska de stå stilla i luften på samma ställe hela tiden? Eller? Det är ju nu pratar vi ju inte om fiskljuset som kan ryttla eller något sånt där. Utan. Så att en kille som hade den här första kontrollprogrammen, han var dit och kollade. Och några av klusterna är ju väldigt nära verk. Vet ni vad de hade ätit på? Riper. Som troligtvis har flygit här sig i, alltså inte vi, alltså i vingarna utan i själva tornet. För riper, de ser väl åt sidan, inte rakt fram vad jag förstår när de, konstigt nog. Så att det här är ju, men det är ju häftigt om den här honan nu fortfarande lever kvar. Men hon verkar ju ha lärt sig att kunna vara här inne och triska på bland de här vinklarna. Men det är ju inget bra om hon tar in sina ungar här. För de har ju ingen kunskap om det här. Men jag tror så här att det här är jätteviktigt att göra de här kontrollprogrammen. Men de måste räcka över år. Oftast när konsulter gör det här, så räcker, så har de 2-3 år på sig. Sen då kollar de bona. Ja, det blir unga varje år. Sen är det bra. Och man ser, man ofta kollar man inte ens om ungarna kommer på vingar. Och det är det som är oroligt för oss, tycker jag, i år. Det var en unge, men vi fick aldrig se den på vinge. Den kom aldrig upp på vingar när vi var där och kollade på hösten. Ja. Och då är frågan, vad kan man göra? Nu var inte Torbjörn här och kunde berätta både om kameror som stänger vindkraftverk och annat så här. vad ska man göra i ett sånt här område om det börjar bli en sån här sink att hela tiden så kommer det nya örnar och de dör och så kommer det nya örnar och dör. För det här är ju jättefina områden som de alltid har varit på, de här kungsörnarna. Och det, vi har ju örnar som vi vet häckar. Vi har ett örn och revir i det här området där vi troligtvis har funnits örn sedan 1920-talet. Och troligtvis i samma bo. Så att de är väldigt trogna i vissa områden. Så att vi får väl fortsätta. Jag har alldeles för lite resultat från det här. Men det finns ju områden där det går riktigt åt helsike. Och då kan vi ta Norge och Smøla. Där man fick bygga en vindpark på en ö. Eller halvö eller vad man ska säga. Där det häckade. Jag vet inte hur många par havsörnar det häckade där. Man visste om det här redan. I dagsläget har det alltså dött. Ja, det var 23 tror jag. Då hade det dött 140 havsörnar i det här området. Riper, alltså deras landripa. Alltså det är 250 stycken eller något sånt där. Och det fortsätter bara att dö örnar och andra fåglar där. Och nu, det står ingenting om fladdermöss. Det här är Norges ornitologiska förening BirdLife. De har sagt, stäng Smøla. Vad ska man göra? Ska man få fortsätta i ett sånt här område där det bevisligen dör jädrigt mycket? Och det här har funnits på många. Vi har, heter det Altamont Valley i USA där det dog jättemånga kungsörnar. Vi har i Spanien där det har dött ganska mycket gamar i vissa områden också. Men ja. Jag tycker det här är jätteintressant. Jag har själv börjat också och startat en firma för att se hur jobbar konsulter med det här som jag sa. För alltså titta på förstudier innan man bygger parken. Så jag har fått några jobb, men jag får min färre och färre jobb ska jag säga nu. För att jag hittar lite för mycket tror jag. Och jag blev väldigt bestört. Jag ska inte säga vilket bolag det var som hade tänkt bygga. Men det var statligt kan jag säga. Då förstår ni. Och jag har fått ett jobb och det var jättebra. Jag hade bra förkunskaper. Vi inventerade, hittade ganska mer och grejer och så här. Och så ska jag fortsätta nu nästa år det här. Ja, sa de, vi ska se om vi kanske inte fortsätter med det här området. Efter några veckor så ringer de från ett annat konsultfirma och sa, du, har du något jobb? Nej, jag vet faktiskt inte. Kanske eller kanske inte. Du, jag har ett jobb åt dig i den här kommunen. Skulle du kunna ta på det? Det ligger och det heter så här. Men fan, det är ju mitt jobb, sa jag. Så här. Ja, de har ringt mig för de vet, de sa det är tre kungsar, men vi vill ha igenom det här projektet. Och då börjar man fundera, hur fungerar det här egentligen? Va? Och jag förstår ju att jag kommer ju inte att få så många mer jobb som konsult, så att säga. Men så att jag tycker det är egentligen väldigt intressant ändå att få titta på den här branschen och se hur är det egentligen. Ja, jag tror jag slutar där. Jag skulle kunna stå här och berätta så många mer saker, men jag slutar nu i alla fall så får ni se.